Podplay.
Det är så märkligt. Mycket ska man lära sig om sig själv. Det är så att det är flera personer sen vi spelade in vårt senaste avsnitt som har kommit fram till mig och sagt ungefär så här. Ja, men jag hörde i podden de två senaste avsnitten.
Pratar med en sån där röst, det låter oroväckande.
Ja, det är oroväckande. Hur är det mellan dig och Daniel? Kommer ni spela in om er? Hur är han jättearg på dig nu? Nej, säger jag. Jag tror inte alls han är arg. Ja, men du har ju varit så hård mot honom. Du har ju varit stenhård. Nej, säger jag. Nej, jag har bara skojat lite. Har jag varit hård? Och sen så, de här personerna, det är flera personer alltså, de har lyssnat ganska noggrant. Så då refererar de till vårt samtal då. Och de argumenterar ganska starkt för att jag har varit väldigt hård mot dig. Det här med boken.
Ja, just det. Det är att, och mitt manerade sätt att skriva.
Ja, att du till och med hade det sättet när du mejlade. Och att du hade det när du var med i tv. Och...
Ja, just det. Vi kanske ska hälsa välkomna till lyssnarna till Två män i en podd med Erik Skylt och med Daniel Sjölin. Precis.
En podd som görs av Expressen Kultur.
Absolut. Bra. Tack. Ja, man tänker ju spontant, vem är det då som är... Jag läser en bok av Åseberg, min favoritförfattare. Hon kommer med en bok nu som heter En uppblåst liten fittas memoarer. Jättefin titel. Hon delar upp världen i två typer av personer. Strateger eller manipulatörer.
Mm.
Och spontant tänker
jag... Tror du det var samma person?
Nej, en manipulatör har liksom inte samma koll på läget utan bara och kan lätt kanske ljuga för sig själv och sådana saker. Och då, när du säger det här du säger, då tänker jag så här, jaha, det kanske är att man uppfattat så, är det jag som kanske är då den slutliga manipulatören i det här? Förstår du? För att uppenbarligen har vi haft en diskussion som där det slutar med att människor upplever att det är du som är skurken. Eller så var du kanske lite hård.
Jag vet inte, men jag kan i alla fall... när jag försöker känna av opinionen kring vår podd så har den var först riktad mot dig.
Just det.
Men nu är det så att de flesta jag har pratat med tycker att du har fått för mycket skit och det har varit så mycket snack om den här boken utan A.
Ja.
Och det är ju egentligen ett ganska gulligt och fint projekt. Så att jag tror att majoriteten av våra lyssnare har står på din sida nu, mot mig.
Men, ja.
Jag då som är den här eliten. Det är jag, Alex och Sigge som sitter på...
De tuffa grabbarna på skolgården.
Ja, från såna här kulturborgerliga hem som trycker till uppkomlingen från Sollentuna.
Ja, precis. Jo, det där kortet kan jag ju alltid spela ut då. Min presumtiva autodidaktiska bakgrund.
Men då för
tror
att...
Tror kanske inte det. Inte
men
det.
Men för att glädja dig lite grann så har jag med en sak. Och det här är en present. Det är faktiskt en väldigt fin present. Men den är inte från mig.
Va?
Utan den är från en lyssnare. Och den här lyssnaren lyckades inte hitta din adress. Min adress står... Det är ju ganska lätt att hitta Erik Skylt också. Det finns ju bara en i Sverige. Eller i världen faktiskt.
Det passar dig.
Ja, det passar mig. Ja, men det finns, jag tror inte det finns någon annan i världen som har det namnet.
Så att, det finns några Daniel Sjölin, ganska många nere i Linköping.
Ja, men jag gissade det. Så att han vågar väl inte skicka till fel Daniel Sjölin. Så att han...
Är det sant?
Skickade helt enkelt ett brev. Du kan få se, här är...
Och jag som är så dålig på att ta emot saker.
Ja, men det här är...
För att bara kuvertet är ju det handskrivet.
Ja.
Med frankerat med ett frimärke. Och den här handstilen är verkligen intressant, måste jag säga.
Jag ska säga att det är väldigt mycket intressant i det här brevet. Vi börjar med själva presenten, så blir det här lite som... en tvåstegsraket. Brevskrivaren vill nämligen att den här presenten ska nå dig.
Vänta, jag ska se.
Du får den då. Så får du beskriva vad det där är du håller i din hand. En ganska liten sak.
Vad är det här? Det här? Ja, men titta! Det är en del av en gammal skrivmaskin. Ni vet där, jag vet inte vad de heter, själva anslagen. Man trycker på liksom tangenten så drämmer du till liksom, mekaniskt. Och då är det bokstaven A. Det är ju, jag blir nästan... Nej, jag vet inte vad jag ska göra.
Du saknade bokstaven A.
Ja.
Och nu har bokstaven A kommit till dig i form av en... om det hade varit på tryckeri hade man väl kallat det där för en typ.
En typ.
Mm. Mm. Så det är från en gammal skrivmaskin.
Jag är som sagt usel på att ta emot såna här typer av genuina ömhetsbetygelser. Men jag är ju otroligt rörd över detta.
Det är inte slut där. Det finns även ett brev. Och det, brevskrivaren är ju ganska mystisk, för brevet är det luktar bränt.
Ja, kuvertet ser både liksom spilt och drällt och stryket ut är liksom är det är som en skattkarta liksom.
Ja, vi får se här om jag pusslar lite åt dig, för att det här brevet är alltså, det kommer i olika delar.
Känns som jag fyller år.
Ja, och
men det är skrivet på nothäfter? Eller vad?
Ja, jag vet inte. Alltså det är handskrivet, men pappren är då sönderklippta. Men det börjar så här i alla fall. Bäste redaktör Skylt, det är jag då. Jag skriver till er med anledning av samverkan ni bedriver med författaren Daniel Sjölin, som jag inte hittar adressen till. Och sen fortsätter brevet här. Nu ska vi se.
Det är
sönderklippt så att det är lite svårt att läsa.
Det verkar vara en gentleman.
Jaha. För 7 år sedan besökte jag nämligen en försäljning av begagnade böcker. Han fick med sig ett exemplar från den här försäljningen av Dantes Skärselden. Och där stod det märkt det här exemplaret av Dantes Skärselden med författarinnan Thea Oljelunds namn. Med tillägget efter pappa. Han tittade inte närmare i boken förrän efter det hade gått några år. Och då visade det sig...
Det här låter som en roman av... George Perec, nästan. En liten bruksanvisning.
Ja.
Du sitter med flera olika små lappar i handen och pusslar ihop detta som ett pussel.
Du kommer få läsa det här i sin helhet, men som jag förstår det, kanske få återkomma till det här brevet, så är inte den där typen, den tillhör inte vem som helst, utan det är en typarm, står det här. Så det är tydligen
typarm,
typarm kanske. Eller typarm.
Nej, typarm. Ja.
Ja. Den har tillhört en känd svensk författare när han skrev på sin första roman.
What?
Och det är Ivar Lo-Johansson.
Nej, det är inte möjligt.
Ja, du får läsa här hela brevet och så kanske vi får återkomma till det nästa gång. Så får du tacka då. Ja. Men som jag förstår det så är det då en typarm som på något sätt har tillhört Ivar Lo-Johansson.
Alltså det här är ju, det är ju, det är fantastiskt.
Mm.
Jag tackar enormt mycket. Jag vet precis vad jag ska göra av den här typarmen. Jag ska placera den bredvid en byst av, som inte jag har köpt, men av Strindberg som jag har hemma, och jämte en gammal Remington som jag också har. Det är ju, ja, här är min tid. Och det här som att man, att liksom det här med det handskrivna och liksom den här omsorgen och det här liksom är, det är ju, jag vet inte riktigt.
Nej, jag vet inte om det står en adress där till vår kära brevskrivare, men om det finns det så borde du nästan svara, tycker jag.
Och jag ser ordet Bommersvik fladdra förbi här också. Bommersvik är ju, vi är fortfarande Socialdemokraternas så att säga stora liksom center i Sörmland där man samlas, man kan bo, det finns en staty av Tage Erlander och man kan få en drink som heter liksom uppkallad efter liksom statsmännen. Jag var där för några år sedan och då var det precis efter socialdemokratins stora fall på ett sätt. De har ju fortsatt. Och då var det så hjärtskärande på något sätt, för att det var så... Ja, de hade börjat med uthyrningsverksamhet helt enkelt för att få det där gå runt då. De hade inte behövt hyra ut, tror jag, så mycket tidigare. Men ett mycket speciellt ställe, så det är socialdemokratin i sitt, som man brukar tala om Idrefjällen som socialdemokratins liksom drömvision liksom på något vis om det liksom moderna folkhemmet, men där du liksom det är fritt fram för din individualism också liksom. Så det finns ju tennisbanor naturligtvis på Bommersvik liksom också. Men jag ska se, jag ska titta på vad jag har skrivit, men alltså Ivar Los A.
Ja,
det är ju det är ju ja, det här var en överraskning.
Ja, känner du att det börjar vända nu lite kring romanen utan A, att ja. du har liksom någon typ av medvind?
Nu har jag medvind. Nu är det nästan, du blir nästan så här att nu får nästan jag be dig skälla ut mig igen, för att jag gillar ju att slå i underläge så att säga. Ja. Nu har jag plötsligt kraven på mig.
Precis. Du kanske liksom då som den manipulatör du är bara har framkallat allt det här för att få liksom upp aggressiviteten hemma vid tangentbordet så att du skulle kunna skriva bättre.
Ja, precis. Jag tittade lite grann i det där vad jag höll på med igår och ja, jag vet inte. Men nu kan vi lämnar vi det här.
Ja, vi lämnar. Ja, vi sätter en tillfällig parentes runt romanen utan A, så får vi väl komma tillbaka till den när den är färdig.
Ja, och när, då jag kan ju liksom fläka ut mitt hjärta här när den en gång kommer ut och våndas över kritiker och sådana saker.
Men tills idag har vi faktiskt läst en bok båda två.
Ja.
En ganska så aktuell bok av Geir Gulliksen.
Bli snäll igen.
Exakt, ja.
Den är aktuell på flera sätt eftersom Geir Gulliksen bara för 14-15 timmar sedan skrev ett inlägg i en pågående kulturdebatt. Litteraturdebatt i Sydsvenskan som startade i Aftonbladet av professor, märkligt nog, Sven Anders Johansson. Jag tycker det är märkligt att han är både professor och kulturredaktör. Mm. Hur han nu hinner med det.
Han har också blivit väldigt långhårig. Har du noterat det här?
Ja, det kanske han har inte tid att klippa sig, jag tänker, när han har så liksom framstående yrken.
Det kanske också är en coronakonsekvens att han inte har vågat gå till frisören. Men jag bara noterar att det är ovanligt. Jag tror han är 10 år äldre än vad vi är ungefär. Mm. Och han har ett ganska imponerande hårsvall nu.
Mm, intressant. Mm, ja.
Det är bara...
Ja,
det var bara lite iakttagelse. Men debatten?
Nej, debatten, man kan säga... den har flera spår redan nu eftersom de har spårat iväg. Men en poäng var att män, det saknas, menade han så att säga, saknas män som utforskar den förutsättningsvis heterosexuella sexualiteten i böcker så att säga. Medan han menade då att ett antal kvinnliga författare utforskar kvinnliga diton eller erfarenheter. Och det här naturligtvis är ju svårt att skriva och ro hem, måste man ju säga. För att det finns ju... Men det har varit en rolig debatt. Och då svarar just Geir Gulliksen, vars bok vi precis just har läst, just på grund av att det är ju en bok som, för den här boken vi har läst, från början till slut, inte är någonting annat än ett utforskande av en manlig sexualitet. Mm. Den handlar ju om Henning. Som är man i, ja, kanske i Sven Anders Johanssons ålder. Han har två vuxna, eller två döttrar som han inte har så bra kontakt med. Det är, med två olika fruar. Mm. Han har haft mängder med relationer i sitt liv. Mm. Och han har bestämt sig nu för att, nej, det här går inte med kvinnor och mig. Vi funkar inte, ni har haft så många kvinnor att det här går inte. Jag måste prova att ge mig på män istället. Inledda relationer med män, eller sexuella förbindelser med män. Så att han försöker nästan medvetet ta klivet över i någon slags, så att säga, över könsgränsen helt enkelt. Eller tycker du att jag sammanfattar den här tokigt?
Nej, men det är väl ungefär så där.
Till att börja med kan man väl säga att det här är ju en prosa som jag tänker du gillar verkligen. Jag tycker att den är väldigt otroligt, jag kan säga diskussioner om att äkthet och såna här saker, att här har vi, tycker jag, att fast den inte är min kopp med te estetiskt, så har jag högsta respekt för det. Jag tycker det är en mycket välskriven bok. Jag gillar den.
Ja, jag håller med om att det finns en typ av direkthet och nakenhet i språket som... Jag hade blivit förvånad om boken plötsligt skulle tappa bokstaven A. Eller börja hänvisa till Leksands hockeylag och Katarina Frostenson. Eller något sånt annat som du höll på med på Lyrikvännen.
Ja, den knasar inte ur den här boken. Nej, det här är inte knasprosa.
Det gör den inte alls. Jag kan väl säga någonting inledningsvis så här. Det var ju för några veckor sedan så var det Alla hjärtans dag. Det är väl 14 februari.
Mm.
Och då så gav jag till då min kära Greta en present. Okay. Jag gav egentligen två presenter. Den ena var... Jag gav egentligen tre presenter, kom jag på nu. Men den ena av dem här var en bok som hette Så håller du sams på en segelbåt. Mm-hmm. Det var lite inför sommaren.
För du är seglingsmänniska. Är Greta seglingsmänniska?
Eller ska det vet vi inte riktigt.
Nej? Okay.
För att vår första riktiga sommar tillsammans, det vill säga förra sommaren, så var hon gravid i hyfsat sent skede. Så att vi var av den anledningen inte ute med båten så mycket tillsammans.
Vad heter din båt?
Den heter ju Selma.
Ja.
Det är inte jag som har döpt den, men det är ett väldigt vackert båtnamn.
Ja, låter som en liten snipa.
Ja, men... det är en sån här, om det finns några seglare där ute så är det ju en IF-båt då.
Mm-hmm.
Det är en, många esteter seglar IF.
Okay.
Om Geir Gulliksen var en seglare så skulle han ha en IF-båt.
Okay.
Det är en av de vackraste plastbåtarna. Mm. Alltså träbåtarna är ju de vackraste.
Är det en svensk båt? Eller?
Den är väldigt svensk. Mm. IF står då för internationell folkbåt.
Var det en sån här typ där folk göt hemma i sitt på den tiden, som S.Y. Glädjen, den här fantastiska boken om det här havererade äktenskapet, när de här två halvorna till skrovet ska liksom gjutas.
Ja, det är en vacker liknelse. Nej, jag tror IF-båten kunde du inte gjuta hela hemma, den är för stor för det, men däremot så tror jag den såldes lite som byggsats.
Mm.
Och de exemplaren är lite lägre värderade idag, för de var lite sämre.
Okay. Får jag mansplaina lite?
Mm. Mm.
Ja. Jag gillar ju att uttala mig om saker som jag inte kan så mycket om, men jag har ju vänner som är seglare och de har ju berättat att det är ju ganska unikt det här, du säger att liksom folkbåten så här, för just Sverige, att vi håller på med segling lite till mans. Överallt annars nästan i världen så är det enbart en rikemans sport. Och det här beror ju på vårt innanhav till stor del, va? Östersjön, som är liksom lite småguppig. Så det räcker med små båtar. Du kan liksom ge det ut. Det kan du inte göra på Atlanten om du liksom bor, utan du måste ha en stor båt, helst med besättning. Så då har det här blivit liksom en möjlig, så att säga, socialdemokratisk, alltså jag tror till och med att Susanna var inblandad i det här.
Absolut.
Att liksom uppmuntrade folk att bygga sina egna båtar och så.
Absolut, och den här både folkbåten och som då till största del var byggd i trä, eller de flesta exemplaren finns också med plastskrov. Folkbåten och den internationella folkbåten IF, de var verkligen en socialdemokratisk dröm.
Mm.
Men det är inte bara det att vi har ett innanhav, vi har också en skärgård.
Mm.
Så man behöver inte segla så långt. Alltså, jag menar, om du har en båt i Australien så är det liksom Tasmanien eller Nya Zeeland du har att välja.
Första bästa ö. Ja.
Men Göteborgs skärgård, Stockholms skärgård, jag menar, hela kusten har, inte riktigt hela kusten har vacker skärgård, men den är ju också väldigt unik.
Vilken del av Sverige har ful skärgård?
Ja, men det sägs, alltså Skåne till exempel,
Skåne, ja,
har en ful skärgård på så sätt att det är lite mer internationellt, att om du seglar ut från Simrishamn, ja, vart ska du då? Ja, du får segla, ja, Bornholm,
ja,
eller Danmark, eller norrut, men du kan inte segla till en massa små fina öar.
Nej.
Och okay. Så är det ju i Sverige, alltså där jag har båten så kommer jag ju till vackra, obebyggda öar med naturreservat på en, alltså en halvtimme kanske.
Mm.
Så därför så gav jag den här boken som var väldigt handfast, liksom, berättelser från par som varit ute på långseglingar och så här håller vi sams.
Mm.
Men den andra också, boken hade då ett maritimt tema, och den lämnade jag över till Greta och sa lite, det här är jag alltså, om du vill förstå mig så ska du läsa den här
romanen. Det är riskabelt.
Mm, väl, ja, det kommer att visa sig vara väldigt riskabelt.
Mm-hmm. Vad var det för bok då?
Jo, det var ju den här klassiken, måste man säga, Pappan och havet.
Mm-hmm, Muminboken.
Mm. En av de sista Muminböckerna.
Mm.
Och Greta har då inte läst, jag tror inte hon har läst någon. Hon känner liksom inte till Muminuniversumet så väl. Mm-hmm. Och nu har hon läst den här de senaste dagarna och drabbats av en djup melankoli. Hon tycker då att den här Pappan och havet är en fasansfull bok, för att den är så sorglig.
Mm.
och mörk och om den här mannen som tvingar sin familj från det vackra huset i Mumindalet ut till den här kärva, ogästvänliga, hotfulla ön mitt ute i havet.
Mm.
Och där jag då har läst in liksom en mjuk, ett mjukt vemod, där jag då som identifierar mig med Muminpappan liksom söker det yttersta, söker kärvheten och söker liksom äventyret för att där få bevisa att jag ändå är då, att jag har någonting att komma med, eller att jag är man kanske. Samtidigt som Muminpappan till stor del misslyckas med det projektet, så tycker jag att det finns en mjuk melankoli. Det är som att det är höst och regnet slår mot, mot fönstren på glasverandan.
Och är Greta ser en egotrippad koleriker som försöker fly?
Nej, jag tror hon ser också en typ av... Hon ser inte vemodet, eller så tolkar hon vemodet som depression.
Mm.
Och hon tycker att det här är väldigt, väldigt mörkt då.
Mm.
Så att den här Alla hjärtans dag-presenten, det har ju lett till...
I kombination med den här båtboken så...
Ja, det här, du förstår.
Blir det ju... Det här är jag är deprimerad och du ska med. Ner i fördärvet.
Men på samma sätt var det då att Greta sa till mig, det var ju inte en Alla hjärtans dag-present, men hon sa till mig att jag borde läsa Geir Gulliksens nya bok, som vi har läst.
Ja.
Och problemet är att jag drabbas av samma melankoli, alltså samma depression som hon gör när hon läser Pappan och havet, av att läsa Geir Gulliksens bok. Jag tycker den är otroligt mörk. Jag tycker inte om den alls.
Okay.
Jag mått dåligt av den faktiskt.
Okej. Okay. Ja. Som representant för modernismen tycker jag att det låter som en bra start.
Är det sådär man ska bli sårad av bra litteratur?
Ja, precis. Ja, men det finns ett boken indelade flera delar. En del som jag tyckte kanske var den svagaste liksom, det var det kändes, där han gick igenom alla sina relationer som han har haft tidigare.
Ja, det var den jag tyckte var starkast.
Ja, där kändes det liksom på gränsen till någon grabbgrej. Men jag tycker absolut att den repar sig. Vad är det som gör dig så deprimerad?
Jo, det är ju det att han är ganska bra på att beskriva människor och det hopplösa i nära mänskliga relationer. Alltså den typ av instängdhet man kan känna i ett förhållande och det här mörka i att gå från ett förhållande till ett annat, men man själv ändrar sig inte och samma destruktiva beteende kommer igen och kommer igen och kommer igen, och det verkar inte finnas något slut på det här. Det där är jag väldigt bra på att beskriva.
Mm.
Men sen så tycker jag att dels så finns det en allt för stor svartsyn i hur han ser på en längre form av djup kärlek. Och sen så tycker jag hela premissen för boken är oerhört dum faktiskt. Oerhört dum. Till och med farlig.
Synopsis eller så här hisspitchen för den här boken låter lite tror jag fjantigare än vad den är, så här, en norrman skriver om ska jag med trött på korn, nu ska jag prova en gutt istället.
Den heter typ på norska gör mig snill.
Just.
Alltså,
men det här är med största allvar som författaren ger sig in i att teckna en person som på riktigt börjar fatta tycke för män. Jag delar din syn på att det här är en pessimistisk bok, men å andra sidan han försöker ju så att säga det blir ju bögsex. Det händer spännande grejer tycker jag. Och
nej, det tycker inte jag.
Nej, okej. Okay. Du har inte någon slags relation till den här tankeidén om att man kanske skulle ta och prova lite män istället?
Det är där jag tycker att den då blir moraliskt förkastlig.
Det utmanar dina kyrkliga värderingar.
Nej, det är absolut inte det.
Nej.
Men fortsätt lite till varför du tycker den är bra, så tar jag vid sen.
I grunden tycker jag att den är bra för att den slutar med att den beskriver en individs tillkortakommanden på ett sätt emotionellt. Och det finns en otroligt, tycker jag, ledsamt slut på den här boken när han så att säga inser på något vis att det har att göra med kontakten med sina egna barn. Det är det som har att göra med. Det är de som blir till slut lidande för hans upptåg och försök. Men jag började, och först tyckte jag, vad är det här för okej? vad är det för tramsigt debattinlägg det här? Liksom, ska det vara liksom inlägg i någon slags diskussion om heteronormativitet eller vad är det, frågan i program, liksom pamflettbok och sådana saker. Men jag upplever dem så genuin och sätter igång tankeställningar i mig själv att, och jag tycker jag får syn på olika delar av kärleken och sexualiteten som kanske inte riktigt tänkt på tidigare. Till exempel att jag provade faktiskt nu när du kom förbi din bil här. Utanför. Jag stod och väntade utanför bygget och då kommer du förbi i den här lilla röda golfen.
Ja,
och så
just det.
Är du, tjoar du och så har dina mörka solglasögon på och tänkte att ja, det är jag kan gräva fram. Så att säga. Ska jag tänka mig, hur skulle det här kunna vara om vi skulle vara ett par, du och jag? På
ja,
riktigt,
precis. Ja. Då hämtar jag upp dig efter jobbet här
ja.
Vid Expressen.
Ja, liksom en liten bil som är ett ja. Glansigt litet hollon som kommer och liksom är tjoar och kimmar där.
Ja.
Men sen går det ju inte när jag ska väl realisera det där. Men jag hade ju, så att säga, i min ungdom hade jag kanske under en, i alla fall ett halvårs tid, tror jag, så trodde jag att jag kanske var homosexuell eller på väg att bli det på något vis. Det var kanske i gryningen innan jag så jag har inte någon, jag, så att säga, skulle kunna, så att säga, jag började sätta igång med de här tankarna. Hur är det, hur skulle liksom en attraktion till en man kunna tänkas se ut för mig? Ja, det skulle i så fall se ut som River Phoenix eller något sånt där. Jag går igenom liksom, och skulle det här på allvar, skulle jag på allvar kunna liksom, på allvar kunna tänka mig själv att genomföra sånt här projekt? Ja, alltså det, med tanke på att jag i grunden upplever liksom, har upplevt liksom all form av nakenhet och intimitet som ganska kränkande i sig, så kan man lika gärna passa på med och experimentera då, tänker jag. Och nu har jag blivit så gammal, haft den här livskrisen, så och tänker att nu dör jag snart. Och så då blir man tänkt ungefär, ja, att, liksom, ungefär som att när man är liksom, lite stel och ska böja sig ner och knyta skorna, man passar på att plocka upp en penna eller sådär, när man ändå har böjt sig ner, så att säga, om det är en annan, för ansträngning är så pass stor att bara böja sig ner och knyta skorna. Att man lika gärna kan liksom göra annat samtidigt. Om man ändå krisar kan man väl ta emot en kar där bak och se och hur det är, och ungefär så. Men det var innan, så att säga, jag själv då mötte kärleken nu. Och, men då, det, och även den skulle jag säga är till viss del har fått mig att i, lite grann ifrågasätta de här grundvalen. Att för mig, din erfarenhet jag gjort nu är att kärleken förekommer kroppen på något, på, till viss del. Så att om man älskar någon vill man ju vara med den, även om den skulle byta kön, så att säga, rent teoretiskt. I alla fall jag. Så för mig har det liksom på ett sätt att, ja, jag tycker, men det är inte det här som boken handlar om egentligen.
Nej, okej. Okay. Och vad handlar den om egentligen?
Den handlar ju om en människas emotionella tillkortakommanden. En man, ja. En man som egentligen är för upptagen vid sin egen frigörelse. Men han har ju också ett behov. Är det det som är störande kanske?
Nej,
han uttrycker ju att han vill bli omhändertagen som en kvinna.
Ja, nej, nej, ja, det finns med i det som jag kallar det omoraliska.
Ja, men berätta, vad är det omoraliska då?
Men jag kan börja med att säga att den har ju tre delar då. Där del två var den här uppräkningen av i princip hans alla olika relationer till kvinnor. Det är ganska många. Och det är också två av de här som han har barn med. Och sen så finns det då del tre där han på riktigt utforskar både kärlek och sex med män. Och sen finns det del ett som är, där kände jag, i del ett kände jag att det här är någon slags norsk Welbeck.
Mm-hmm.
Att det är lite som när Welbeck skrev den här underkastelse, att han ville liksom driva med någon typ av PK-tänkande. Och så gjorde han att Frankrike skulle bli muslimskt. Och islam skulle bli den enda tillåtna religionen i Frankrike i framtiden. Och då skulle de här kulturmännen som boken handlar om bli jätteglada och säga så här, vi skiter i vin men vi får ju ha fyra fruar. Och så driver han med det här och liksom häcklar samtiden. Och så trodde jag att det var i del ett av Geir Gulliksens bok. För det handlar ju om den här mannen som faktiskt blir cancelled eller blir avskedad för att han smeker en annan man på kinden.
En kund, på
företaget han jobbar. Och det känns som att det är liksom en kommentar till samtiden där man kan få sparken för minsta lilla. Men sen så glömmer han bort det där temat och försöker göra boken lite mer allvarlig mot slutet. Men min stora invändning är så här. Det är att den här mannen i boken, jag upplever att han inte drivs av alltså en äkta lust i utforskandet av männen. Och det skriver han mot slutet också, att han kommer fram till att nej, men jag är inte homosexuell. Det är inte det. Jag längtar bara efter närhet.
Mm.
Och det som jag läser in då, det är, och det här som det farliga kommer in, det är att han tror att för en heterosexuell man så är ändå kärleken och den djupa föreningen med en kvinna omöjlig. Det är bara med en man som jag kan bli mig själv. Kvinnor är alltså helt onödiga i hans värld. Och det här är problematiskt, för det var precis så här som man såg på relationen mellan könen under antiken.
Mm-hmm.
Det finns en, jag läste en, glömt bort, jag tror att det är den här tänkaren som heter Plotinus eller Plotinus, som skrev ett traktat om kärleken. Och det känns väldigt modernt, för han säger så här: hej alla män, jag vet att det är en del av er, och då tror han säger också en på tio, som känner en djup kärlek och dragning till andra män.
Mm-hmm.
Det är helt okej.
Okay. Mm.
Men ni andra 9 av 10, ni måste förstå att kvinnor har en själ. Ni kan inte döma ut dem. Ni ska inte använda dem bara som ett sätt att få avkomma. Ni måste prata med dem. Ni måste se dem som jämlikar. Och i den antika världen så rådde ju idealen att män och kvinnor kunde liksom inte nå någon typ av djupare förening. Det kunde man bara göra med en annan man. Det är det som Geir Gulliksen faktiskt för fram här.
Mm.
Det här är inte en berättelse om homosexuell kärlek. Det är inte en berättelse om sex mellan män. Det är en berättelse om en man som är helt övertygad om att en kvinna inte kan se honom på djupet. Eller att han inte kan se kvinnan. Och det här tror jag är väldigt, vad ska man säga då, farligt för vår tid.
Men det är väl inte farligt att blott lägga detta som Geir Gulliksen gör. Alltså det är det, eller menar du att det är farligt att den här boken finns för att den kan uppvigla till att premiera det här? Eller jag skulle snarare säga att han träffar, jag håller med dig till
ja,
det,
men, jag tror...
men träffar och ser, jag kan sammanfatta det med att han har inte mött kärleken riktigt och kanske inte gör det, och de allra flesta människor gör kanske inte det under sina liv. De möter i alla fall bara den lilla kärleken men inte den stora.
Ja, jag skäms lite att jag säger att det här var farligt.
Nej, men jag tycker det är kul att säga att farligt. Ja, det var länge sedan böcker har varit farliga.
Ja, men jag tror om jag ska spana lite, alltså se det här som en del av en trend då, så tror jag att det finns en risk att vi hamnar där igen.
Mm.
I en uppfattning att män och kvinnor kan faktiskt inte förstå varandra på djupet. Och det blir bara övergrepp och det blir bara skilsmässor och det är helt omöjligt. Så att det är väl lika bra att män bara umgås med varandra.
Och att kvinnor då söker upp män som slår dem och knullar dem samtidigt. Som Anders Johansson och Johanssons spaning. Liksom, att det är
ja, just det. Det finns väl en sån... Det finns ju en risk att det blir så också. Att det liksom föds någon typ av laddning mellan könen då, som då inte är enbart kärleksfull.
Ja, men
detta vaskar jag fram ur den här boken i alla fall.
Ja, men du blev inte sugen på något sätt, eller sugen, men du reagerar med obehag liksom.
Ja, men också för att jag tycker i del 3 att han är så uppenbart dålig på att beskriva alltså en djup attraktion mellan två män. Det som den här mannen, heter han Martin tror jag, som huvudpersonen blir faktiskt väldigt förälskad i slutet. Det är liksom att han pratar med honom några minuter på en fest och sen så är han plötsligt förälskad.
Mm.
Det där går inte att förstå. Däremot så tycker jag att Geir Gulliksens egen person skiner igenom i del 2 där han går igenom alla de här relationerna. Det kan man säga att det där kanske är lite självbiografiskt.
Ja, jag,
det var väl också, men det var ganska, det tyckte jag då var vackrare och mer okay. sammanhållet. Men den här, jag tycker det är lite att han...
De yngsta kvinnorna han berättar om i början av sitt liv, då handlar det mer om sex. Sen när äldre så är det mer relationer, och det är tecken på att det kanske är självbiografiskt.
Ja, men jag känner också att den här del 3 när han ska liksom beskriva det här sexen mellan två män, det blir lite som han optiker Berglund. Kommer du ihåg honom?
Nej, berätta.
Han var en sexrådgivare, fiktiv sexrådgivare på den här gamla sajten Spermaharen, Killinggängets humorsajt runt typ år 99. Och det roliga var då, som jag minns det, att optiker Berglund aldrig hade haft sex. Så han bara gissade hur det var. Och han var optiker.
Okej.
Okay. Ja, ja, och det blir... Och det, jag ofta tänker när folk uttalar sig om saker, särskilt sexuella saker som de inte har koll på, de bara gissar, då känner jag det här är optiker Berglund.
Okej.
Okay. Och så blev det här på slutet. Det var otroligt oerotiskt.
Att det var det tänkte jag det inte var... att det hade att göra med skildringen. Jag tyckte det verkade... så där skulle det nog kunna vara.
Nej, det måste vara bättre.
Okej. Men för min del handlar bitterheten i slutet om de allra sista raderna egentligen. När den här Martin som han har attraktion till, vi ska väl kanske bekänner sin kärlek till Henning. Men det slutar med att, så att säga, kontentan är att ja, Martin är attraherad av honom bara för att han är attraherad av Martin. Så att säga. Det är allt som kärleken rymmer. Ett svar på att någon är attraherad av dig. Blir du kär i den så blir den kär i dig. Ungefär så. Och mer än så fanns det inte i kärleken.
Nej.
Så att det finns en uttömning av kärleken som är... Jag håller helt med om att det finns en dystopisk syn på...
Ja. Men det gör mig i alla fall väldigt dyster.
Ja, det kan jag förstå. Men jag
tar tillbaka det där att det var farligt.
Trenden
kanske är farlig, men boken i sig själv är inte farlig, den är bara dyster.
Men passar väl ihop med trenden i stort att jag börjar kanske också bli lite reaktionär här, men att jag börjar misstänka att det kanske är så att folk inte älskar varandra ordentligt längre. De tror att de gör det.
Mm. Men hur ska man lära sig, eller hur gör man då för att älska någon ordentligt?
Ja, du vet det. Mm. Och det är det som är så bittert för många, att de sitter och räknar på anledningar till att de sitter och älskar den de gör. Men bara det faktum att de sitter och räknar betyder att det inte riktigt är den stora kärleken. I'm sorry.
Nej.
Jag börjar bli kaxig.
Mm.
Jag har sett det. Jag vet vad det är.
Ja. Ja, men det...
Och med, i brist på annat då kan man lika gärna liksom ta vad som helst då i princip och försöka med det. Men, ja, men förmodligen så sitter det väl inne i ens egen, till viss del, så har det säkert att göra med en själv. Ens förmåga att ta emot och ge. Liksom.
Mm.
Kanske.
Men det är ju...
Du ser bara dystrare och dystrare ut.
Ja, jag blir dyster när jag tänker på det här. Jag tycker att han approprierar också homosexuella relationer.
Ska du sitta och vara pekon?
Ja, jag tycker det. Ja, jag har blivit det av den här boken. Jag tycker det. Jag tycker han skriver om någonting som där han inte har trovärdighet.
Okej.
Okay. Han gör det till någonting som det inte är. Det är ju mer... Alltså, jag tror att det är mycket mer passionerat och det är mycket allvarligare än det. Det är ingenting att... Det är inget att leka med.
Nej, okej. Okay. Men han går ju ändå in. Det är liksom, han försöker, jag skulle säga, okej, men du menar att författaren misslyckas med gestaltandet?
Ja, det tycker jag.
På den här punkten.
Det tycker jag. Det är optiker Berglund som skriver.
Ja, okej. Okay. Mm. Men det krävs det högre... vad krävs det av dig då som läser för att du ska... För jag köpte ändå det här hyfsat sådär. Det är en roman, tänkte jag. Det här är väl okej. Okay. Det är sannolikt, inte osannolikt. Skulle kunna vara så här. Eller jag kanske bara är för avkopplad. Eller
Jag vet inte. Nu blir jag så här hård igen. Kanske är en hård, sträng människa.
Ja, men det är väl det... en god förutsättning.
Jag har ju väldigt stort förtroende för Geir Gulliksen, måste jag säga. Så att det kanske en... Jag har ju stort förtroende för dig också. Det är därför jag är hård mot dig.
Mm.
Alltså, jag... Det är en intressant sak faktiskt som jag hörde från en psykolog som hade undersökt hur män och kvinnor agerar i olika organisationer. Att män, och han hade gjort djupintervjuer då med män och kommit fram till att orsaken att män vill jobba med män är att de vill kunna vara hårda och stränga på jobbet. Och de vågar inte vara det med kvinnor, för de är rädda att de ska göra dem illa.
Mm-hmm. Och det är ju naturligtvis en...
Så känner jag med dig. Alltså det är därför jag kan vara lite hård mot dig.
Ja.
Om du skulle vara en kvinna skulle jag vara mycket, mycket snällare.
Ja, du skulle tycka att det var jättebra att jag skriver en bok utan bokstaven A.
Ja, då skulle jag sitta här. Ja, men vad bra. Alltså, jag tror det här kan bli vilket projekt.
Ja, just det. Men då kan jag ta fram PK-klubban och slå dig i huvudet med det. För det där, så där får man inte göra. Det är ju typiskt patriarkalt beteendemönster.
Ja, det är det. Men det där tror jag ligger väldigt djupt.
Jag håller med dig. Jag är också verkligen inte... Jag har märkt i kulturdebatter och sånt där när jag har gett mig ut och fräst på.
Mm.
Att jag är lättare att vara mer ohämmad mot manliga skribenter. Liksom, eller jag märkte det för några år sedan och jag försöker korrigera det naturligtvis. Och det är ju katastrof.
men det här hände ju för 2 veckor sedan, det vi pratar om. Du kommer ihåg den här Aftonbladets text om de duktiga pojkarna på Expressen.
Ja.
Och sen så svarade ju alla duktiga pojkar på ett eller annat sätt. Men ingen var ju direkt arg. Ja, Jens Liljestrand var lite arg faktiskt, men ingen annan. Utan var så här, nej vad kul. Och vi satt väl här i podden och sa att det här var kul. Men det var ju faktiskt en kvinna som hade skrivit den här artikeln. Om det hade varit en man som hade skrivit den, hur hade vi reagerat då? Då hade vi kanske gått till frontalangrepp.
Ja, precis.
För att vi hade inte varit rädda att någon skulle bli
herregud.
Ledsen.
Det här känns lite obehagligt.
Ja.
Jag vill inte veta. Men vi kanske ska... Jag hade... Ja, nej, jag tror nog kanske det.
Mm.
Jag tror att det här stämmer. Till viss del.
Mm.
Och det är ju katastrofalt.
Ja, det
är ju en korruption av hela debatten. Det är en fullkomlig...
Ja, det riskerar att korrumpera det i alla fall.
Å andra sidan så är det ju så att sociala strukturer är extremt närvarande i kulturdebatten ändå på många andra sätt när det kommer till liksom att det är ju vem som säger någonting i första hand som gäller mer än vad som sägs. Mm. Så har det ju alltid varit till viss del. Och särskilt i identitetspolitiken, men det också har att göra med liksom vilket ämbete du har, om du är professor eller inte, och såna saker. Så det är ju en kökkemödding av och särskilt svårt för skribenter, tycker jag, som är har en autistisk inställning till det här. Det kan vara typ så här Lena Andersson eller sådär, som liksom agerar som om det inte finns några sådana så att säga, sociala mönster, lite grann. Och då kan folk bli jätteupprörda liksom, på något vis, för att då hamnar man lätt på kant med alla på något vis, för att man får inte ena stunden uttrycka en åsikt och sen nästa stund ha en rationell syn som leder till en åsikt som samma läger som applåderade nyss hatar. Det går inte, du blir automatiskt så att säga insugen i olika former av underliggande lojaliteter, men underliggande läger. Alltså nej.
Jag tänker bara att jag känner här att jag själv, alltså nu backar jag här och får dåligt samvete att jag var för hård mot Geir Gulliksen också.
Nej, men han sitter väl ändå inte hemma och gråtrunkar för det här?
Nej, men jag kollade recensionerna faktiskt, att det är spännande att det jag hittade i alla fall, så verkar det som att han blivit ganska väl mottagen i Sverige för den här boken, men inte i Norge.
Mm-hmm.
Men det handlar också om att det är ganska spännande, alltså det här med mansbilden i Norge, och det är ett sätt att förstå Knausgård också.
Mm-hmm.
För att Knausgård, om man har läst hans böcker, så är ju han väldigt, väldigt rädd för att framstå som feminin.
Mm.
Och Norge tror man kallar liksom skällsordet femi, och det är han väldigt rädd för, och det tyckte jag som svensk läsare var liksom konstigt. Jag har aldrig varit rädd för det, och jag tycker inte någon i Sverige kallar män, det kanske man gör någon fotbollslag någonstans, men inte liksom i kulturlivet.
Nej.
Men så jag har umgåtts en del.
Dels hela det svenska kulturlivet är femi helt enkelt.
Så det tycker liksom, väl normen överlag. Men sen så jag har varit en del i Norge. Dels så är ju halva min släkt från Norge. Jag är ju norsk medborgare.
Va?
Jo, jag är faktiskt det. Jag har dubbelt medborgarskap.
Vad gör du med det?
Jo, men det är sådär med NATO så, och...
Så om det blir krig här så kommer NATO rädda dig, men inte mig?
Då flyr jag till Norge.
Ja, okej.
Okay. Ja, gränsen är ju stängd. Släpper ju bara in norska medborgare förstås. Gränsen är väl stängd nu under pandemin?
Ja.
Jag har norskt pass, det är bara att åka in.
Men heter du Erik Skylt i Norge också?
Ja, ja. Nej, men jag har dubbelt medborgarskap. Ja,
okej.
Okay. Min mamma är född i Norge, så att det är därför.
Ja.
Så att på mammas sida kommer släkten från Norge. Så det är ju inte så konstigt. Men sen så är det då, min exfru Sara jobbade tidigare på ett norskt galleri.
Mm-hmm.
Som hade filial i Stockholm, men vi var mycket i Norge.
Jag har svårt för Norge, måste jag bara säga.
Du måste säga det, ja, okej.
Okay. Men fortsätt du.
Men då var det på ett sånt gallerimingel i Oslo, så väldigt sofistikerade kretsar, så träffade jag en man och stod och pratade med honom hela kvällen. Och i Norge så är det ju, du vet ju det här med dialekten, att vissa pratar ju väldigt
obegripligt,
från Bergen och så på sådana här mingel får man undvika dem, för då fattar man inte riktigt vad de säger, men om det kommer en sofistikerad man från Oslos borgerliga kretsar, så är det ju nästan som att prata med en svensk. Men han hade en väldigt, väldigt bra spaning när det gällde Sverige. För vi började prata om Knausgård. Och då tror jag, och Geir Gulliksen är ju Knausgårds förläggare och redaktör. Mm. Så att då, här finns ju det finns ju ett samband mellan de två. Också när det handlar om mansbild, tror jag.
Mm, och det, självreflektion, ja, som en drivande faktor.
Och, för att det var det den här mannen sa. Det, han sa så här att, om ni måste förstå att i den norska kulturoffentligheten så finns det inga mjuka män. De existerar inte.
Men då kommer Geir.
Nej, men han är inte...
Han är inte heller mjuk?
Nej. Han är macho.
Okej.
Okay. Men den här killen sa då att ni har ingen Rickard Turner. Vet du vem Rickard Turner är?
Nej,
jag märker att du inte tittar på Antikrundan.
Nej, det har jag för sig gjort genom åren.
Ja, men det är en väldigt... Och han, den här killen då i Oslo, han kollar mycket på Antikrundan. Som man gör i Norge, man tittar på svensk tv. Mm. Och han hade då fått syn på den här Rickard Turner, som är en av experterna som värderar saker i Antikrundan. Mm. Och han är faktiskt född... Jag kollade upp honom, han är född 1979 och jobbar som antikhandlare och expert i tv då. Han är... Och jag skulle säga att han ser väldigt bra ut, han har ett belevat sätt, men i Norge så är han femi.
Okay.
Men i Sverige så är han bara en vanlig man. Och den här norske killen på galleriet sa, vi har ingen Rickard Turner som kan liksom komma in i chinos och kanske en rosa skjorta. Och det handlar ingenting, liksom, i Sverige så är inte hans sexualitet ifrågasatt. Vi tänker, jag vet ingenting om hans sexualitet, men jag tolkar honom som en heterosexuell man, bara att han är liksom förfinad.
Och
han handlar med kristallkronor och liksom kan väldigt mycket om konst. Mm. I Norge, det finns inte.
Ja, just det.
Om du ska vara man, så du kan vara intresserad av kristallkronor, men du måste också åka upp på fjället och skjuta björnar och leva på sill.
Okay.
Det finns inte en sån öppning som det finns för en lite mjukare man i Sverige.
Det här är ju inte att göra med sexuell läggning egentligen.
Nej, det har det inte att göra.
Du kan absolut ligga med män bara du skjuter en björn också.
Ja, det handlar om ett sätt som i Sverige är förfinat.
Just det.
Men och bara också väldigt framgångsrikt sätt.
Mm. Men hela Norge är ju glesbygd. Allting är ju bara...
Men det är konstigt. Där är mansrollen mycket, mycket trängre. Du måste vara macho. Och det sista han sa på galleriet sa... Han sa så här, det är för att ni hade Gustav den tredje.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Akademin är väl femi om något.
Ja, precis. Gustav den tredje som då åker ut i Europa, liksom besöker Rom, kommer hem med skulpturer, är teaterkung. Och han skapar ett ideal, ett mansideal, som är liksom mer tillåtande. Just och det. Också förfinat.
Men hur
och det
är
har inte kommit till Norge. Just och därför är Geir Gulliksen... okapabel till att beskriva de här sidorna av mannen som han försöker göra i den här romanen.
Jag förstår. Men hur är det möjligt att Norge som har så mycket kust ändå har haft så dåligt utbyte med omvärlden? Liksom? För att man brukar ju säga att den svenska, så att säga, internationaliteten beror på vår långa kust. Att vi åkte med skepp fram och tillbaka. Men vad gjorde de med Norge? Norge fanns inte egentligen. Det var bara en berg. Eller?
Ja, men de har ju inte så mycket skärgård.
Nej,
så att det var väl att de var tvungna, de som lämnade hade stora skepp.
Ja, just
kan
det.
Bara lämna med stort vikingaskepp.
Ja, just det.
Men svenskarna tar sin lilla IF-båt. Nej, jag vet inte om där håller.
Nej, det håller nog inte. Men, men hur skulle det vara i Danmark då? Där är ju lite mera...
Ja, vi kommer inte så långt i vår diskussion. Jag kan för lite om Danmark.
Men jag har också hört det här att den norska, så att säga, mansrollen är lite trängre. Verkar vara det. Men vi får väl bjuda hit några sådana norrmän då, helt
precis.
Enkelt.
Precis, det här vore ju intressant att fördjupa sig i, för att han sa en till sak, bara som detalj, att de inte heller, jag vet inte om det här stämmer, men att de inte liksom har, i det norska kulturlivet så har de inte några äldre damer med otroligt stark liksom auktoritet.
Nej, ingen som, liksom...
Ja, men, Ebba Witt-Brattström, Susanne Osten, Kerstin Ekman,
Marianne Lindberg,
Agneta Pleijel, de verkar inte finnas, utan det är bara gubbar i Norge. Det är bara han, vad heter han, Dag Solstad. Och det här liksom påverkar, och det här tänkte jag på när jag läste Geir Gulliksens bok. Det är liksom, det är för macho. Det borde vara mycket mer Rickard Turner för att bli trovärdigt.
Jag förstår. Men då kan, ja, ja, jag håller med dig. Ja, men som sagt, jag kanske är själv då för träig, så att jag tyckte ändå att den där sexskildringen här, ja, det var ju inte upphetsande jättemycket. Men det var ju ändå, det var kanske inte så intressant faktiskt. Inte själva det explicita, det var att han gjorde det var ju spännande.
Ja.
Så, ungefär så, men inte vad som hände. Men,
jag tror att det kan vara upphetsande.
Att?
Alltså jag tror att den typen av...
Ja, du menar bara att
den heterosexuelle mannen som efter många misslyckade relationer till kvinnor tänker, nu ska jag testa att ha sex med män. Det skulle kunna beskrivas mycket mer upphetsande. Det är inte omöjligt.
Bara premissen är ju egentligen ganska norsk när man tänker efter. Vem skulle komma på en sån här konstig idé i Sverige?
Ja. Att,
för det bottnar en slags avstånd mellan det manliga och kvinnliga, tycker jag.
Ja, det är en machobok till det som är problemet. Men den är liksom, det är dolt bakom en väldigt blödig huvudperson. Som, han försöker skriva fram en feminin man, men misslyckas. Det tycker jag. Han försöker det, och den här mannen, han gråter och det.
Hör det, Geir, det funkar inte med sånt där. Vi ser igenom det där. Det är inte riktigt, det är inte femi nog.
Det är inte femi nog. Nej. Men men det var kul att läsa.
Det var det.
Det var det. Och det var jättemånga bokstaven A hela tiden.
Det var det.
Ja, det var inga konstigheter, och det är inga abstrakt poesi, och det var inga OI och sånt här som du sysslar med.
Jag sträcker mig här igen efter denna lilla typarm jag har fått tillskickad mig, och tycker att det här var en otroligt fin dag det blev för mig. Jag tackar så otroligt mycket till brevskrivaren, som jag ska försöka se om han bidrog med sin adress. Och så och tack till dig, Erik, som gav mig det här. Och tack till er som lyssnat.
Vi hörs igen.
Gör vi.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.